ELU-arkivet. Kristen undervisning från ELU.
Jag har några sådana här famous last words nu att inleda predikan med. Eller så här, hold my beer, god dag yxskaft. Men jag ska försöka att inte... Jag ska försöka att inte predika så länge idag. Skratta inte. Men jag ska hålla koll på klockan. Först jag såg när jag kom till Puls, eller kom till det hus där jag och min familj har bott nu 4 nätter. Vi kom in i det här huset och så satt en liten sån här, vet, sån här bibelvykort, jättefina, satt häftat där. Så var det ett citat från Augustinus, kändaste citatet från 400-talet. Han har skrivit en bok som heter Bekännelser. Finns på svenska. Han skrev den inte på svenska dock. Och det är den längsta bönen som du någonsin kommer läsa. Och ganska snabbt i inledningen så säger Augustinus här: du Gud har skapat oss till dig och våra hjärtan är oroliga tills de finner sin vila i dig. Det var det första jag möttes av när jag kom till Puls. Och innan dess så hade jag också fått predikotexten för den här söndagen. Så jag hade kollat lite i den. Och om vi kollar lite, om du har en bibel så har gärna liksom Johannes framme. Första versen i Johannes 14. Vad står det då? Det står precis det här som Augustinus säger. Jesus säger så här, kapitel 14, vers 1. Låt inte era hjärtan oroas. Tro på Gud och tro på mig. Så... jag har lärt mig att man ska ge poängen till predikan så här i början. Och min poäng är så här: är du orolig? Tro på Jesus. Är det någon som här är orolig? Någon som varit orolig någon gång? Ja. Någon som har varit orolig för framtiden någon gång? För framtiden? Ja. Någon som varit orolig för typ klimatförändringar? Framtiden liksom? Ja, det var ändå. Poäng för ärlighet i alla fall. Någon som varit orolig för skolan? Någon som varit orolig för om pengarna ska räcka till? Ni som är föräldrar, har ni någonsin varit oroliga för era barn? Där har vi ärliga händer. Någon som gått till doktorn och varit orolig för vad han kommer säga? Någon som kommit med ett besked och du vet inte vad det står? Är du orolig då? Och Jesus säger: är du orolig? Tro på mig. Det är lösningen. Så det är bara 2 saker vi ska se här idag. Vilken oro vi har och vilken tro vi behöver. Det är de enda 2 sakerna vi ska se. Så det är vad oron kan ta sig uttryck i. Alla de här oroliga sakerna. Varför har vi då den här oron? Vad är grundorsaken till oro? Om du har Bibel, bläddra till Matteus kapitel 6. Så har du någonting att göra efter de här långa dagarna. Så piggnar du till lite. I Matteus kapitel 6 så håller Jesus sin berömda bergspredikan. Och i bergspredikan så säger han i kapitel 6, han säger samma sak 1, 2, 3, 4 gånger. Så säger han så här, början i kapitel 6, vers 25. Jesus säger: därför säger jag, bekymra er inte. Bekymra er inte för ert liv. Gud har koll. Det var min sammanfattning. Kolla i vers 28. Varför bekymrar ni er? Hans poäng är egentligen Gud har koll. Vers 31. Bekymra er därför inte. Gud har koll. Vers 34, 4:e gången. Bekymra er alltså inte. Vad tror ni Jesus poäng är? Gud har koll. Grunden till att vi är oroliga över saker och ting, det är för att vår naturliga benägenhet är att tro att Gud inte har koll. Att Gud inte har kontroll över saker. Och att det är svårt att tro. Även om vi intellektuellt skulle veta att han har det, så är det svårt att få hjärtat att involvera sig i den sanningen. Och att faktiskt få en känslomässig tröst i det löftet att han har koll. Men Gud vet vad du behöver. Han vet också vad du vill ha. Men det är inte säkert att du får det du vill ha. Men han har lovat att ge dig vad du behöver. I Filipperbrevet kan vi läsa en lösning på det här problemet då. Säger Paulus också, bekymra er inte. I Filipperbrevet kapitel... Ge mig en sekund. Jag tror det är kapitel 4. Det var det. Filipperbrevet 4, vers 6. Det är nästan som att Paulus han har fått till sig någonting från Jesus. Vad säger Paulus? Han säger, bekymra er inte för något. Utan låt Gud få veta alla era önskningar genom bön och åkallan med tacksägelse. Så nu har vi fått höra 5 gånger. Bekymra dig inte, Gud har koll. Och så Paulus säger då den 5:e gången. Bekymra dig inte, låt Gud veta vad du känner. Har du låtit Gud veta din oro? Har du talat med Gud om vad du är orolig om? Har du faktiskt vågat vara så uppriktig till Gud? Inte bara till kompisar kanske och säga, det är jobbigt nu. Eller ni vet det här när någon frågar, hur mår du? Och så säger du, bra. Och så ska man liksom tolka det som att, okej, han mår inte bra. Har du varit ärlig med Gud? Och sagt, Gud, jag är rädd. Jag är orolig för de här sakerna. Det var Paulus säger, bekymra dig inte. Låt Gud veta istället. Låt Gud få veta. Istället så försöker vi själva ta lite kontrollen. Att ta kontrollen när vi tror att Gud inte gör det. Och det här är alltså roten, vårt rotproblem. Vi tror inte att Gud har koll. Och när vi ska försöka ta kontroll själva så blir det inte alltid superbra. Är det någon här inne som har varit arg på andra för att de inte förstår hur du har det? Mm. Är det någon här som har varit sur på andra för att de på något sätt inte förstår hur du tänker? Alltså du är sur på dem för att de inte kan läsa tankar. De borde veta hur du har det. Mm. Tack för att ni är ärliga idag. Är det någon som har haft oro, bekymmer, problem, kamp? Och så tänker du, lösningen är nog inte att säga detta till Gud. Lösningen är att jag ska kriga mig igenom detta. Ska bli riktigt. Ska läsa ett par böcker om stoicism eller liksom självdisciplin. Ska lyssna lite på Andrew Tate och så ska jag bara kriga mig igenom detta. Har det gått bra? Har du försökt att utesluta den här oron? Genom att bara dämpa den? Har du tänkt att om jag bara hade massa pengar så kunde jag liksom köpa mig ifrån detta. Jag såg några som åkte, vad heter det, jetski, vattenskoter, ute på sjön här igår. Det ser jättekul ut. Tror ni de har oro också? Inte just då. Men det är ett sätt att köpa sig bort från oron en stund. Köpa sig den här glädjen, ruset en liten stund. Är det någon här i rummet som har druckit alkohol i det syftet? Dämpa ångesten, dämpa oron en liten stund. Har det gått bra? Just i stunden kanske det är jättekul. Oron brukar bara bli värre efteråt. Är det någon som provat med droger? Oftast är det samma syfte. Dämpa oron. Känna ruset. En stund. Ett försök hålla kontrollen själv. Sitter det någon här som kanske har skadat sig på något sätt? För att man känner desperationen att jag har inte koll på något. Men jag kan kontrollera detta i alla fall. Märker ni hur djupt vår oro kan gå? Vårt rotproblem. Vårt känslomässiga tvivel över att Gud har nog inte koll på de här sakerna. Även när vi intellektuellt vet det sitter i hjärnan men det har inte trillat ner i hjärtat. Kristendomens svar kan vara oerhört intellektuellt tillfredsställande på alla livets bekymmer, alla intellektuella problem. Oerhört intellektuellt tillfredsställande. Men vi vill inte stanna där. Vi vill att den ska bli känslomässigt trösterika också. Alla våra konstiga sätt är försök att ta kontroll över vårt oroliga hjärta. Det var den första saken. Lösningen. Vad sa Jesus att vi behöver? Tro. Tro på honom. Tro på Gud. Tro på mig. Låt er inte oroas. Tro på mig. Okej. Okay. Är det någon som tror på Jesus här inne? Ja, tack. Alla händer vill jag ha i luften. Tack. En liten stund till. Bra. Så, tack. Och så känner ni ändå, okej, Måns, jag tror ju på Jesus. Men jag är ändå orolig. Vad intressant. Det är nästan som att jag hade planerat detta. Om vi blir tillbaka till Johannes 14. Och så ska vi se lite vad Jesus säger här. I vers 8, alltså precis efter de här verserna som jag läste, så kommer Filippos med en sån här verkligen goddag yxskaft fråga. Han har hängt med Jesus i 3 år. Han har sett allting som Jesus har gjort. Han har hört allt han har predikat om. Och så kommer Filippos med den här frågan. Eller han säger med det här påståendet. Den här begäran till Jesus. Herre, visa oss fadern så räcker det för oss. Och Jesus sa: så länge har jag varit hos er. Och du har inte lärt känna mig, Filippos. Den som har sett mig har sett fadern. Filippos har hängt med Jesus så länge. Han har sett allt som Jesus gör. Och när han får höra det här, den här mäktiga avslutningsavskedstalet från Jesus. Vad är Filippos påstående då? Jesus, kan inte du bara visa oss vem Gud är? Och jag tror Jesus, han gnuggar nog tinningarna där en liten stund. Och sen liksom vill han köra en sån här, ni vet, Will Smith. Fattar du inte? Du har hängt med mig så länge och du fattar fortfarande inte. Jag är Gud. Har du sett mig så har du sett fadern. Du har sett Gud. Det är därför jag säger tro på mig. För tror du på mig så tror du på Gud. Filippos trodde inte på Jesus. Hänger ni med? Han trodde inte på Jesus i det ögonblicket. Det här är ganska intressant då. Filippos är en liten varningssignal till oss i den här stunden. Filippos visar oss att det är helt och fullt möjligt att göra kristna aktiviteter, säga kristna saker, sjunga kristna sånger utan att lära känna Jesus. Det är det varningstecken som Filippos visar oss här. Det är fullt möjligt att göra kristna saker utan att nå den förändring i hjärtat som är möjlig och som Jesus utlovar. Vad gör en kristen för något? En kristen gör som ni gör, man åker på läger, man sjunger lovsång, man läser Bibeln, man ber, man hänger med varandra, man umgås, har gemenskap. Vi har en del kul, vi gör en del snälla saker också. Sänder ut människor i främmande länder, berättar om Jesus. Det gör kristna. Men vad är en kristen? Vad är en kristen för något? Jo, en kristen det är någon som känner Jesus. En kristen är någon som känner Jesus. Så det är möjligt att göra alla andliga, ytliga saker utan att faktiskt komma till roten. Komma till roten med ditt oroliga hjärta. Så antingen så kan vi fortsätta med våra egna försök. Vi kan till och med försöka med detta som Israels folk försökte. Vi kan försöka med lite ny överlåtelse, mer bibelläsning, mer helig ande, mer lovsång. Och alltså, amen, ja amen, kör hårt. Liksom välsigna detta i Jesu namn. Jättebra. Men de yttre sakerna kan inte komma åt det inre. För det är på insidan problemet sitter. Relationen till Jesus måste komma först. Jag och min fru, vi har varit gifta i 7 år nu. Och när man är gift så många år, och man har haft barn, små barn under hela den perioden, då visar det sig att man kan få lite praktiska och känslomässiga bestyr och bekymmer i ett äktenskap. Ni som är gifta, har ni känt av detta någon gång? Att det kan komma lite bekymmer i äktenskapet. Antingen kan man spendera jättemycket tid med att försöka lösa alla de här små problemen. Och det är många som har gjort det. Och ändå har sett sina äktenskap fullständigt fallera. Varför? Jo, för att relationen kom inte först. Men om man har relationen till varandra, tilliten, den grundläggande förståelsen för varandra, då kan man ta sig igenom vilka svagheter som helst, vilka bekymmer som helst. Men det måste börja med att man har en tillgiven relation till varandra. Att man litar på varandra. Alltså, din oro kan inte få lösning om inte relationen till Jesus kommer först. Din oro kan inte lösas genom de yttre aktiviteterna om inte tilliten och förtroendet på Jesus är på plats först. Jesus säger, jag är vägen, sanningen, livet. Jag är nummer 1. Jag måste ha första prioritet. Det går inte på något annat sätt. Det här betyder att kristendom handlar om en relation. En relation till Jesus. Ibland behöver vi påminnas om det. Det är en relation till Jesus, till den levande guden. Och det är farligt. Det är farligt. Alla relationer är farliga för det kräver att vi utlämnar oss själva, att vi gör oss sårbara. Om du ska lära känna någon så måste du på något sätt signalera, säga till dem: jag vill lära känna dig. Jag vill öppna upp mig för dig. Jag vill att du öppnar upp dig. Jag vill att vi lär känna varandra, att vi kommer närmare varandra. Och det är jobbigt. För vi måste öppna upp oss och visa oss sårbara. Om vi ska öppna upp oss för Gud själv så gör det oss mest sårbara av allt. Jesus säger: jag är vägen. Det handlar om exklusivitet. Här tar ofta stopp för många. Är Jesus verkligen enda vägen till Gud? Ja. Så, nu fick ni ett svar på det. Ja, det är vad han säger. Det är exklusivt. Varför det? Jo, för att så här funkar alla relationer. Släpper du in vem som helst i ditt liv? Nej, ska du svara där? Nej, det gör du inte. Du släpper inte vem som helst i ditt liv. Du släpper in folk i ditt liv på dina villkor, eller hur? De måste möta dina villkor. Du måste bli inbjuden. Du dikterar hur relationen med dig ser ut. En av mina första begravningar var av en man. Han var mitt i livet kan man säga. Men när jag pratade med hans änka och frågade hur träffades ni? Så berättade hon att hon hade blivit uppvaktad av honom. Och han hade haft en väldigt intressant strategi. Han försökte visa upp sin Amazon. Vet ni vad en Amazon är? Inte hemsidan alltså. Det är en bil. Han försökte visa upp den här bilen och visa: kolla vilken fin bil jag har. Tror ni det funkade? Nej. Hon var inte dugg bilintresserad. Det är ganska korkat att försöka visa upp en bil då. Varför? Poängen. Hjärtat öppnas från insidan. Han behövde lära känna henne. Han behövde förstå, vad är det som driver henne? Vad är det som motiverar henne? Och när han förstod det, då kunde han möta henne. För hon var exklusiv. Hon sa: det här är vägen till mig. Ska du komma till mig så måste du komma på mina villkor. Och Jesus säger samma sak. Ska du komma till Gud så är det på Guds villkor. Och det är genom Jesus. Du kommer aldrig kunna lugna ditt hjärta om du inte kommer till Gud på hans villkor. Jesus är vägen. Där. Han säger: jag är sanningen. Här säger han helt enkelt hur vägen ser ut. Sanningen. Sanningen har företräde. Vad Gud säger måste ha prioritet över vad du säger. Vad Gud tycker måste ha prioritet över vad du tycker. Vad Gud säger måste ha prioritet över dina åsikter, över dina tankar, över dina känslor. Vad Gud säger om dig är viktigare än vad du tycker om dig. Hängde ni med på det? Den sanningen kan förvandla ditt liv om du liksom tar den till ditt hjärta. Vad Gud tycker om dig är viktigare än vad du tycker om dig. Vad Gud känner för dig är viktigare än vad du känner för dig själv. Så de kristna rutinernas roll, alla de här yttre sakerna, det är för att förankra oss i sanningen. Men sanningen måste leda oss till Jesus. Jesus säger: jag är livet. Inte en hjälp i livet. Inte liksom en krycka där. Inte någonting som vi gör däribland. Jesus säger: jag är livet. Jag är den som ditt liv måste kretsa kring. Jag är den första du tänker på när du vaknar. Och jag är den sista du tänker på när du somnar. Mitt liv ska dikteras av Jesus. Jag är den som ditt liv ska kretsa kring, säger Jesus. Den tron, den tilliten, det är vad vi behöver för att lugna våra oroliga hjärtan. Okej. Hur kommer vi dit? Nu märker vi redan på tillämpningen här. Det här går ganska bra. Hur kommer vi dit? Det var många som såg Jesus när han var i livet och han vandrade omkring på jorden och han gjorde alla sina saker. Och efter sin uppståndelse så var det bara ett drygt hundratal som faktiskt samlades och bad och väntade på helig ande. Det finns alltså en skillnad mellan att se och förstå. Det finns en skillnad mellan bekantskap och vänskap. Det finns en skillnad mellan information om Jesus och en relation med Jesus. Vad är det du behöver? Jo, du behöver uppleva Gud. Hur vet man att man känner Jesus? Jo, du vet att du känner Jesus när dina känslor berörs av honom och hans sanning. När ditt intellekt och dina tankar styrs mer i hans riktning. Och när dina handlingar börjar gå mer i den riktningen. Och ännu tydligare, andens röst är väldigt tydlig när ditt intellekt och dina känslor och dina handlingar går ifrån Guds väg. Det är de tydligaste tecknen på att man känner Jesus. Jag hade en kompis som studerade till läkare. En dag så såg jag verkligen hon hade på sig ni vet, en sån här reflexryggsäck. Tyckte jag var jättelarvigt. Varför har du en sån här reflexryggsäck? Och jättetydlig hjälm och liksom väst på framsidan. Så hela hon lyste. Jag frågade, varför har du så där mycket? Tyckte jag var larvigt som cyklade runt i Lund. Där det sker jättemycket cykelolyckor. Så jag har ingen hjälm, såklart. Men hon sa, har man sett hur en krossad skalle ser ut? För hon var läkarstudent. Så vill man inte vara där. Vad var det? Hon hade gått från informationen till att faktiskt göra någonting åt. Hon hade på ett sätt upplevt. Hon visste att man kan skada sig. Men hon faktiskt såg. Det är så här illa det kan gå. Där vill inte jag hamna. Behöver upplevelsen för att komma dit. För att komma till den tron. Jag tror att de flesta av er kanske har haft upplevelser av Gud. När han i sin godhet har visat sig för dig. Men att uppleva Gud faktiskt är ganska jobbigt. För om vi vill komma till den här tron som Jesus säger kan lugna vår oro. Då krävs det att vi faktiskt är öppna och ärliga med vad som rör sig på vår insida. Vi behöver avslöja alla de här orosmomenten i våra liv. För att Jesus ska kunna lugna dem. Och hur gör vi det? Tre saker. Du behöver Guds ande. Du behöver be till Guds ande med uppriktigt hjärta. För han är sanningens ande och han ska leda dig in i hela sanningen, säger Jesus. Rannsaka mig Gud och känn mitt hjärta. Pröva mig om jag är på en olycksväg och se. Led mig på den eviga vägen. Psalm 139, precis i slutet. Be de orden med uppriktigt hjärta och be Guds ande att avslöja sanningen om din oro. Och det är inte en vacker syn. Och se vad vi är oroliga över. Andra, vi behöver det Guds ord. Vi behöver ordet. Det här pratade Hans om igår så jag behöver inte säga det så mycket. Du behöver dagligt bröd. Den dagliga gemenskapen. Jesus behöver tala till dig genom sitt ord. Inte bara för information, inte för bibelstudium, utan att du faktiskt mediterar över detta och säger, vad avslöjar detta om mitt oroliga hjärta? Och vad finns det för löften här i som Jesus säger kan lugna min oro? Börja med saltaren och evangelierna. Och be saltarens böner så kommer de ta dig djupare i ditt känsloliv än vad du kan göra på egen hand. Det kan jag prata mer om vid ett annat tillfälle. Det struntar vi nu. Och det sista är att du behöver Guds folk. Du behöver dina medmänniskor. Du behöver andra kristna människor. Det är väldigt svårt att ta sig in i sitt eget inre och avslöja sin oro på egen hand. Vi behöver andra människor. Nu ska jag ge dig en väldigt konkret tillämpning. När du kommer hem, sök upp din präst om du har någon. Om du inte har en präst, sök upp någon som är äldre än dig i tron. Vilket oftast är också äldre liksom rent biologiskt. Men framförallt någon som är äldre i tron. Någon som har gått med Jesus längre. Och be om att få prata om de här sakerna. Och säg, jag är orolig. Jag har de här sakerna. Kan vi prata om detta? Kan du hjälpa mig att leda mig närmare Jesus? Så min första rekommendation är att hitta en präst för detta. Det optimala är när präster söker upp själv. Men de kan inte heller läsa tankar. Och de är rätt blyga. På riktigt alltså. Men om du frågar en präst, kan jag få prata? För jag vill lugna mitt oroliga hjärta. Jag vill lära känna Jesus. Han kommer bli överlycklig, jag lovar. Börja där. Så det är svårt att göra detta på egen hand. Det är svårt att stilla sitt hjärta. Så vi behöver varandra. Vi behöver Guds ande, vi behöver Guds folk. Så kanske vi kan ändå komma fram till samma slutsats som Augustinus. Du Gud har skapat oss till dig. Och våra hjärtan är oroliga tills de finner sin vila. Det är möjligt. Det kräver lite arbete. Det kräver en sann tro på honom. Det kräver att vi tar hjälp av varandra. Men det är möjligt. Det tar tid. Det kommer inte vara felfritt. Kan räcka så, va? Ska vi be? Och Jesus, kom du och lugna våra oroliga hjärtan. Avslöja för oss vad vi går vilse. Avslöja för oss var vi inte litar på dig. Avslöja för oss det som rör sig i vårt inre. Avslöja för oss vår egoism, vår avundsjuka, vår girighet, vårt högmod, vår vilja att tala om oss själva på andras bekostnad, vår allting, Gud. Och gör oss villiga att också våga ta itu med de sakerna. Att vara ärlig med dig. Och led oss fram till den övertygelsen som Paulus hade. Som kunde skriva medan han var i fängelse. Att han var glad. Och han var inte bekymrad. För i den stunden litade han på dig. Led oss, Herre, alla till den förtröstan på dig. Om detta ber vi i Jesu namn. Amen.